السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا till denna första lektion i tafsir på surat al-Anbiya. Alhamdulillah, som enligt tradition varje ramadan så väljer vi att lägga alla andra kunskaper åt sidan och endast fokusera på Koranen. Och kunskapsmässigt så blir det att man fokuserar på tafsir av Koranen och att man som individ fokuserar på läsningen av Koranen. För ramadan, som vi alla känner till, är shahrul Koran, månaden av Koranen, där de lärda brukade lägga alla andra kunskaper åt sidan och bara fokusera på Allahs bok. Och kunskapen om tafsir är inte en kunskap som är begränsad till månaden av ramadan. Det är en kunskap som vi faktiskt alltid borde lägga vikt vid. Kunskapen om tafsir är den noblaste, bästa, högsta, finaste av all kunskap. Då Allahs tal är det bästa av tal. Och då blir förklaringen av Allahs tal den bästa av kunskap. Utan tvekan. Men tyvärr, många av oss faller kort när vi kommer till kunskapen om tafsir. Det är viktigt att man som muslim försöker att lära sig läsa Koranen. Och att man sen lär sig recitera den korrekt. Och sedan tar steget att försöka förstå sig på dess ordförråd. Vad Allah vill säga, dess innebörd. Och sedan fördjupa sig i kunskapen om tafsir. Vad är det Allah Azza wa Jal har för budskap till oss? Och hur i hela världen kan det vara så att vi gärna bekräftar att denna bok är från Allah? Det är boken vi måste tro på, det är vägledningen, det är ljuset, det är Allahs rep, det är vägen till paradiset, till lycka och framgång. Men vi lägger inte vikt vid att försöka förstå oss på den. Är det någonting är fel, förstår ni? Och man brukade säga, som det var någon sheikh som sa, om en person som du håller kär, eller du värderar den här personen högst av alla på jorden, skulle skriva ett brev till dig på ett annat främmande språk du inte talar, skulle du igga brevet eller skulle du göra allt i din makt för att översätta brevet och tolka brevet? Det är självklart att vi skulle försöka få den djupaste förståelsen av vad denna person vill oss. Så hur kan vi falla kort i att förstå vad Allah vill oss med sitt budskap? Så älskade syskon i islam, låt oss den här månaden vända oss till Koranen och läsa den och inshallah försöka fördjupa oss i förståelsen av denna välsignade bok. Vi har i år valt att gå igenom tafsir på surat al-Anbiya, den 21 suran, kapitlet i Koran. Och det är en sura som heter al-Anbiya, surat al-Anbiya, profeterna, plural på Nabi. För att det är just vad denna sura tar upp. Den tar upp tron på profeterna. Den tar upp motståndet som profeterna fick i alla tider. Vad de sa, hur de gjorde narr av Allahs sändebud och hur de förnekade budskapet med sina dumma argument. Och sedan nämner Allah subhanahu wa ta'ala i denna sura berättelsen av 16 av sina profeter. Och hur de alla kallade till samma sak. De var alla enade i ett och samma budskap. El islam, ett tawhid. Och kallade sitt folk till en och samma sak. Och hur deras opponenter och motståndare och förnekare också var enade. Och sa det till dem som man sa till dem innan dem. وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا أَدْقِيلُ. Som Allah säger att man kommer ända säga till dig och Muhammed om man sagt till sändebud före dig. Det är inget nytt. De är enade i sin kuffer, som en sa'di säger. Och därför kommer de också vara enade i sina dumma argument mot profeterna. Det är bara olika formuleringar som de kommer med. Olika paketeringar på deras förnekelse. Så den här sura, mashallah, är en mäktig sura. Och vi kommer som vanligt läsa från lite olika tafsirböcker. Men först och främst kommer vi utgå från tafsir Ibn Kathir, kanske en av de kändaste. Tillsammans med tafsir Sa'di, som mashallah har många lärdomar. Trots att det är den kortaste tafsir, är det bland en av de bästa tafsir som finns, mashallah. Så tafsir Ibn Kathir, Sa'di, Baghawi, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, tafsir al-Athur, många böcker. kommer vi inshallah referera till. Må Allah underlätta. Och Ibn Kathir nämner om denna sura en athar från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Banu Israel, det vill säga surat Isra, som också heter Banu Israel, och surat Al-Kahf, och Maryam, och Taha, och Al-Anbiya är från de uråldriga, genom de äldre sura, genom bland de första som uppenbarades i Mekka. Och de här surorna, som ni kanske lägger märke till, kommer alla efter varandra. Vi har surat Al-Isra, och sen kommer Al-Kahf, och sen kommer Maryam, och sen Taha, och sen Al-Anbiya. De här fem surorna, alla är från de första av kapitel som uppenbarades i Mekka. Och mashallah, väldigt, väldigt vackra kapitel. Och den här suran, som jag sa, kommer att diskutera profeterna, men den inleds med att ta upp människans negligens och förnekelse av det kommande livet. Människans ovilja att ta åt sig uppenbarelsen. Den kommer också sedan ta upp profeternas gemensamma kall och förnekarnas gemensamma argument mot profeten. Den kommer sedan att ta upp bevis på Allahs enhet, att han är en, bevis på hans rububiyya och vishet av skapelsen. Sedan berättelsen av 16 av profeter, och sedan belöningen och straffet som kommer att etableras på domedagen, och sen avslutas suran med att nämna berättelsen eller kallet av profeten Muhammed alihi salatu wassalam, vars kall är samma som hans tidigare bröder från profeterna som föregick honom. Och den här suran nämns också som den sura som tar upp mest dua som profeterna har gjort. Profeterna gjorde många vackra åkallelser, och den här suran är den som nämner mest dua från profeternas dua, som vi inshallah kommer att stanna upp och reflektera över. Och bland dem är ju den kända duan som bara nämns i denna sura, och det är duan som profeten Jonas alaihissalam gjorde i valens buk. Det nämns att han åkallade Allah i andra kapitel, men inte vad han sa. Det nämns bara i denna sura att han då åkallade Allah och sa la ilaha subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Denna mäktiga dua som om man gör kommer att få det man ber om besvarat från Allah subhanahu wa ta'ala. Så den här suran som vi nämnde är sura 21 i Mus'haf, och det är en sura som uppenbarades i Mekka enligt alla lärda. Och det är en sura som har 112 ay, 112 verser. Och låt oss, innan vi går igenom dess förklaring på dagens verser, lyssna på de verser vi inshallah ska gå igenom. Och det är vers 1-20. Och en av våra bröder kommer läsa inshallah.
أحلام بل افتراه بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
نعم الله سبحانه وتعالى inledande sura med bismillah rahman rahim och säger sen då i första versen iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Räkenskapen drar sig allt närmare människorna, men i sin tanklöshet, ghafla, vänder de sig bort. Den här versen ska vi inshallah ta'ala begrunda, där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att människans räkneskap, det vill säga domedag, människans död, den dagen när hon ska stå inför sin skapare och få sina böcker antingen i högerhanden eller vänsterhanden, frågas ut från vad hon gjort i detta liv och se sina gärningar vägas på domedagens vågskål. Allt det här närmar sig människan. För varje dag så kommer domedagen närmare. Men trots det så ser vi att människorna är i en vaffla, en form av förnekelse och tanklöshet. och vände sig bort från domedagen, vände sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala, trots att människan egentligen borde göra totala motsatsen. Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam i en sahih hadith berättad av Abdullah ibn Mas'ud: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. سبحان الله. Alltså sa profeten alaihi salatu wassalam att domedagen närmar sig, men trots det så ökar bara människorna i sin kärlek till det världsliga livet och ökar bara i sin distans till Allah. Men exakt som denna vers finner vi att ju närmare vi kommer domedagen, ju längre bort från Allah vänder sig folk. Och egentligen borde det ju vara tvärtom, att ju närmare vi kommer till Allah, till döden, till domedagen, ju mer religiösa borde vi bli, ju mer borde vi vända oss till Allah, och ju mindre borde vi bry oss om dunya, för vi vet att dess sista dagar är räknade. Vi lever i sista datumet innan denna dunja kommer att gå ut, och den blir bara värre och värre och sämre och sämre. Men folk blir bara mer och mer besatta av det världsliga och mindre religiösa, och vänder sig längre och längre bort från Allah. Väldigt sorglig beskrivning av människornas tillstånd, som tyvärr kan appliceras på många människor. Och därför finner vi också att profeten alaihi salatu wassalam beskrev den tiden där att Dajjal kommer att komma. Och han sa: "Wa yakhruju fi khiffati min ad-din wa su'dat al-bayn." Han kommer att komma ut i en tid där folk tar lätt på religionen. Där folk, ser religionen som någonting sekundärt, kulturellt, traditionellt. Religionen är inte så allvarlig, trots att religionen faktiskt är det viktigaste. Allah skapade oss inte för någonting annat än just islam, att underkasta oss honom och dyrka honom. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Så människan lever i en förnekelse, i den här tanklösheten, och är som besatt eller berusad av det världsliga livet och de nya som finns där i. Och Sheikh Al-Sa'di nämner i tafsir att den här versen betyder två saker. Den betyder att domedagen närmar sig, yani att vi, denna umma, profeten Muhammeds umma alaihi salatu wassalam, är den sista umman. Vi är den sista umman som fick den sista boken och den sista profeten. Och det är på denna umma som domedagen kommer att infalla. Yani domedagen är runt hörnet för oss muslimer. Okej? Och trots detta så finner vi att folk inte riktigt tar detta på allvar. Och profeten alaihi salatu wassalam sa i bekräftelse av detta, pekade med sina två fingrar, långfingret och pekfingret, och så sa han: "Jag sändes med domedagen som dessa två. Jag sändes till domedagen som dessa två." Antingen betyder det att det finns ingen profet mellan mig och domedagen, som det inte finns ett finger mellan dessa två fingrar. Eller så betyder det att jag sändes här i slutet på pekfingret, och där i slutet på långfingret är domedagen. Är det domedagen? Är nära. Den är inte långt bort. Så det här är en tolkning, att domedagen är nära. Den andra tolkningen är att döden är nära. Döden är oss alla nära. Spelar ingen roll om du lever i 100 år eller mer än 100 år. Döden är runt hörnet. För allting är relativt. Livet är kort i detta liv jämfört med evigheten som väntar i kommande liv. Och livet är kort jämfört med de som levt innan dig. Där en människa kunde leva upp till 1000 år. Så är 100 år faktiskt ingenting. Och speciellt i tiden innan domedagen, där tiden passerar snabbare än innan. Så döden är nära. Vi vet inte när döden kommer. Den kan komma plötsligt. Den kan komma i natt, imorgon, nästa vecka, nästa månad. Vem vet, kanske sista ramadan vi kommer att fasta. Så det gäller att man är medveten om detta. Man inte negligerar detta. Man blundar och förnekar detta. Man förtränger döden. En man frågade profeten Muhammed alaihi salatu wassalam: "Vem är den smartaste muslimen? Vem är den absolut smartaste muslimen?" Och då så svarade han alaihi salatu wassalam: "Aktharuhum lil mauti dhikra." Det är den som oftast tänker på döden. "Wa afdaluhum lima ba'da isti'daden." Och den som bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Det här är den smartaste. Han sa, ulaika al-akyas. Det här är de intelligenta. Det här är de smarta människorna. Vem? De som lever i medvetenheten att det här kanske är deras sista dag. Att om du lever på morgonen, förväntar dig inte att leva till kvällen. Om du lever på kvällen, förväntar dig inte att leva till morgonen. De tänker ofta på döden. Akfirumi vikri hade min leddat. Tänk ofta på glädjedödaren. Döden. De har den här medvetenheten. De har den här kunskapen om att döden är här. Och de som bäst förbereder sig för vad som händer efter döden. Inte bara att de går och tänker på döden. Det är bra att vara medveten. Men de förbereder sig för vad som händer efter döden. Den dagen de ska möta Allah. Och därför så sa ju profeten alaihissalam till mannen som frågade honom. När är domedagen? Han svarade, vad har du förberett för domedagen? Det är den relevanta frågan. Det är inte vilket år är domedagen. Det är inte hur många domedagens tecken som ska infalla. Men vad spelar det för roll om det ändå inte ändrar på det? Utan syftet är att vi muslimer när vi ser domedagen närma sig så ska vi bli påminda om att mötet med våra skapare är nära. Och att döden är nära. Och varje person som dör påbörjar sin färd till nästa liv. Men mäta qamat qiyamatuhu, som de lär sig. Det som dör har påbörjat sitt nästa liv. Yani, du dör i det tillståndet du kommer att återuppstå. Och du kommer efter döden hamna i barzakh, där du belönas eller straffas. I enlighet med hur du kommer att belönas eller straffas på domedagen i paradiset eller helvetet. Så dör man, så har påbörjat sin färd till nästa liv. Så Allah subhanahu wa ta'ala påminner här människan om vikten av att tänka på döden. Och Imam al-Qurtubi nämner att kunskapen om domedagens ankomst, att den är nära, är en kunskap som får människan att inse att livet är kort. Livet är kort. Och får honom att inse att man måste vända sig till Allah och be om förlåtelse. För vem vill dö med synder? Vill alla dö syndfria? Och det här kan inte uppnås genom att göra tova. Så den som ständigt vet att döden är runt hörnet, domedagen är nära, gör tova. Ångra sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är inte heller besatt av det världsliga livet. Och han vet att allt som är förlorat inte kommer tillbaka och inte har något värde. Och det är som bortglömt. Men allting som han förlorat av dunja, baserat och han varit med om i detta liv är inte speciellt viktigt i relation till vad som väntar i kommande liv. Eller hur? Så han är inte besatt av det här världsliga livet. Och han vet att det är på väg mot sin slut. Och kullu atin qarib. Och att varje utlovad sak är nära. Wal mautu la mahala atin. Och att döden kommer att komma till varje människa. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner då i den här versen att människornas räkenskap närmar sig. Men trots det så är de i den här vafflan, negligensen och tanklösheten bortvända från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner man i tafsir fi ghaflatin mu'ridun. Ghafla är det mentala tillståndet sådana människor har. Att de är tanklösa, som bryr sig, de är likgiltiga när det kommer till domedagen. Mu'ridun i sitt beteende, i deras agerande, syndaktiga, förnekande beteende, så beter de sig som att det inte finns ett nästa liv. Yani, det här är beskrivningen av majoriteten av människor på jorden. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhtatin illa istama'uhu wa hum yal'abun. När en ny påminnelse når dem från deras herre så lyssnar de endast till den medan de roar sig. Lahiyatan qulubuhum. Men deras hjärtan är också likgiltiga. Så här nämner Allah Azza wa Jal beskrivningen av dessa förnekare. Att varje gång de nås av en påminnelse, dhikr, det vill säga en ayah från Koranen, en uppenbarelse, kanske i form av hadith eller liknande, en förmaning, så tar de inte åt sig. Den går inte in i hjärtat. De hör den och de är i ett tillstånd av rep och skoj och skämt och besatthet av detta världsliga liv. Lahiyatan qulubuhum. Och vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Med likgiltiga hjärtan. Lahiyatan qulubuhum. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala om dessa icke-muslimer, att de, hur de yani, i konspiration sitter och pratar illa om profeterna, hur de försöker att fälla deras kall och sätta käppar i hjulet, och vilken smuts propaganda de använder. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَأَصَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Att de samlas i sina hemliga sällskap och säger till varandra: är han, denna profet, mer än en mänsklig varelse som ni? Kan ni då, eller ni tar väl inte till er denna magi, när ni kan genomskåda denna magi? De samlas, vilket folket i Mekka gjorde, och diskuterade profeten Muhammed alaihi salatu wasalam som de såg som ett problem, trots att det var han som var lösningen på deras problem. Och de förnekade Abu Jahl och dessa stora kuffar från Quraysh. Så de satt då för att försöka bygga upp motståndet mot sanningen. Och som de lärda nämner, de visste mycket väl att han var ärlig, att han inte var trollkarl och galen och lögnare. De visste detta. Men det handlade bara om vad de skulle kunna säga till folk, varför de inte accepterat islam och varför folk inte skulle acceptera islam. Deras trots och högmod, inad, var det de då skulle försöka försvara. Det var inte en brist på bevis, utan det var en brist på välvilja av att acceptera sanningen. Så Allah nämner här de olika dumma argument de kommer för att skrämma iväg folk från profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Och det första argumentet var då att han är en människa som är. Yani han är bara en människa. Vi är människor, han är en människa. Varför ska vi följa honom? Och han är en människa som kanske med det här kallet söker att få makt över oss, bestämma, ta ifrån oss makten. För det var ju oftast de högmodiga, rika personerna med status i alla städer som opponerade sig mot Allahs profeter. Om ni läser Koranen så finner ni det. Det är inte de svaga, utan det är ofta som rika personerna som sitter på makt, som blir rädda när profeterna kommer och börjar då att försöka stoppa hans kall. De säger att han är bara en människa som är. Och hur kan han då vara en profet? Eller varför är han inte en ängel? Om han var en profet, han skulle vara en ängel. Och det här argumentet håller inte. Quraysh kommer argumentet som Allah nämner i Koranen. Men varför är han inte en ängel? Om Allah vill vägleda oss, varför skickar han inte änglar? Så om han vore en profet skulle han vara en ängel. Varför håller inte det här argumentet? Eller varför motsäger Quraysh här sig själva? Är det någon som vet? Som all falskhet. Den går inte ihop. Okej? Okay? Vi kommer komma till det här senare. Koranen har svaret på alla påhopp, alla lögner om islam. Okej?
Okay? Deras förfäder trodde ju på profeten.
Precis. De själva ansåg sig följa profeten Abrahams religion. De visste att det var Ibrahim och Ismail som hade byggt en kamma. Och de sa vi är på hans religion. Men de hade ju förvanskat den genom att introducera statyer och avgudadyrkan. Förstår ni? Men det var ingen av dem som trodde att Ibrahim var en ängel. Förstår ni? Så varför säger ni att Mohammed måste vara en ängel? Det går inte ihop. Och samma sak, de visste, de hade respekt för judarna och deras tro, att de judiska profeterna inte heller var yani änglar. Det var inte någonting som de trodde på, utan det var bara ett dumt argument de ville använda för att sätta käppar i hjulet och lura människor. Okej? Okay? Och vi kommer sen tillbaka till de logiska argumenten, varför Allah inte sände änglar till att vara profeter till mänskligheten. Och sen kommer nästa argument. أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Yani ni, varför ska ni följa den här magin han har kommit med? Ni kan genomskåda oss, genomskåda honom och veta att det är magi han sysslar med. Så först då, argumentet, han är en människa. Andra argumentet, han är en sahir, en trollkarl. Och det sa de baserat på den starka effekten islam hade. De visste att han inte var en trollkarl. Men den starka effekten. För vad var det enda som kunde separera mellan en man och en fru? Som kunde separera folk. Och oftast är det på ont. Det var magi. Och då sa de, kolla, islam har kommit för att skilja på folk, separera folk. Få älskade människor att hata varandra. Så det måste vara magi. Men de visste mycket väl att det inte var magi. För det liknade inte magi på något sätt. Och magi är ju yani talismaner och saker som har med shaitan att göra. Det har ingenting med shaitan att göra. Det argumentet håller inte heller. Och sen svarar Allah subhanahu wa ta'ala: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Säg, eller han Muhammed sa alaihi salatu wassalam, min herre vet allt som sägs i himlen och på jorden, och han är den hörande, den vetande. In allt det här ni sitter och pratar om i hemlighet, Allah känner till det, Allah vet om det. Han är Samir, den som hör vad ni säger, eller Alim, den som vet vad ni gör. Så akta er, vad ni säger, akta er. Ni kommer med de här påhoppen och lögnerna innan Allah vet exakt vad ni gör. Och här nämns också att al-Munasaba, i slutet på den här suran, så besvarar Allah Azza wa Jal de här lögnerna, då profeten Muhammad alayhi salatu wassalam påkallar och säger: Qul rabbi, rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna al-musta'an wa ala ma tasifun. Säg herre, döm med sanning. Du är vår herre, hjälpare mot deras onda planer. Yani herre, påkalla Allah, be till Allah att Allah ska döma i sanning mellan mig och dem. Wallahu musta'an, Allah är min hjälpare mot dessa människor. Yani de här lögnerna och påhoppen och förföljelsen, låt Allah döma mellan oss. Och Allah kommer att döma mellan oss på domedagen. Okej? Okay. Och sen fortsätter de med sin propaganda. Och de säger: Bel qalu adghathu ahlam, bel huwa iftara, bel iftarahu, bel huwa sha'irun. Och de säger också att han har virriga drömmar. Nej, han har hittat på det. Nej, han är en poet. Tre till påhopp. Det kan inte vara allt de har på en gång. De bara öser ur sig allt de hittar på. Så vad var det de sa? Det han kommer med. Koranen, islam. Det är någonting han har drömt ihop. Någonting som man nästan pratar om när man drömmer en mardröm eller liknande. Det var det liknande. Och det vet de att det inte stämmer. Argument två, han är en kadib, han är en lugnare. Det här visste de också inte stämmer. För att Muhammad alaihi salatu wassalam, vad kallades han för innan islam? As-sadiq al-amin, innan han blev profet, i 40 år. Han var as-sadiq, den sanningsenliga, al-amin, den pålitliga. Och då han gick upp alaihi salatu wassalam på Safa, första gången för att förkunna budskapet av islam, så sa han till folket i Mekka: Har ni någonsin sett mig ljuga? Hal jarabtum alayya al-kadhib? Har ni någon gång sett mig ljuga? Och de sa: Vi har aldrig sett dig ljuga. Och då så sa han: Jag är till er en varnare. Yani, berättade att han är profet. Så de själva här bekräftade att han inte har ljugit någonsin. Och därför när Abu Sufyan, innan han blev muslim, som det finns i Bukhari, åkte till Herakl, den kristna konungen i Sham. Och han hade hört om att det kommit en profet. Så han ställde honom frågor för att kolla om han är en profet eller inte. Och en av frågorna var: Har ni sett honom ljuga någon gång? Och Abu Sufyan ville typ säga att han ljuger, han är kafir. Men han kunde inte, för han tänkte på skammen av att ljuga. Och han var till och med mushrik då. Men det var så fult att ljuga att han sa nej, vi har inte sett honom ljuga. Och då drog den här kristna kungen, som var skriftkunnig, slutsatsen av att en person som inte ljugit om människor i 40 år inte skulle få för sig att ljuga om Allah. Ja, det är omöjligt. Har inte ljugit i 40 år ska helt plötsligt börja ljuga om Allah. Det går inte ihop. Så att lugnare, nej, det var han inte. Och det visste alla att han inte var. Okay? Sista argumentet, tredje här, att han var en sha'ir, han var en poet. Och det visste de också att det inte var sant. För de själva var poeter. De var de skickligaste poeterna som levde i historien. Memorerade hundratals poesiverser i olika sätt att läsa dem på och så vidare. När de hörde Koranen så visste de att det inte var magi. Att det inte var magi eller poesi eller liknande. De kunde inte kategorisera det. Men de var tvungna att komma med någonting. Så att de hittade på att den är poesi. Och därför när jag tror det var Jubayr ibn Mut'im, innan han blev muslim och skulle komma till Mekka, så blev han varnad av dessa människor. Och sa: Lyssna inte på Muhammed, han sysslar med magi. Han kommer att förstöra ditt liv. Så han blev lite rädd och satte bomull i öronen för att inte höra vad profeten Muhammed sa i sallallahu alaihi wasallam när han skulle gå runt Kaaba. Och sen när han går runt Kaaba och ser honom, så tänker han: Jag är en vuxen man. Jag är bland de skickligaste på poesi på arabiska halvön. kan inte jag skilja på rätt och fel? Klart jag kan. Så kass, jag lyssnar. Och sen, när han hörde honom läsa Koranen, han sa den flög rätt in i mitt hjärta. Alltså direkt, kallas. Accepterade islam, visste att det var sanning. Förstår ni? Så, mashallah. Då kommer alla dessa påhopp. Att han var en trollkarl, en galning, jävla rasher, en lugnare, en poet och så vidare. Men allt det här är bara skrämselpropaganda. Och det här är något man har sagt till alla profeter i alla tider. Vad man ju kallar läka illa man hade bil. Man kommer inte säga till dig någonting annat än det som har sagts tidigare. Och samma sak, samma jargong repeteras idag mot muslimer. Tro inte att du kommer att följa profeternas fotspår och det kommer att vara en dans på rosor. Att du inte kommer att få möta motstånd, att du inte kommer att få höra någonting. Du kommer också att få höra påhopp. Man kommer att säga mycket dåliga saker till dig. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Allah har lovat att du kommer att få höra mycket saker från Ahlul Kitab och de som är kyrk. En mycket negativa propaganda, smutspropaganda mot det. Så man ska som muslim inte vara naiv och tro på att det är jämlikhet och det är tolerans och det är religionsfrihet och vi behandlas som alla andra. Vi är på sanningen. Vi följer profeternas väg. Den enda sanna religionen alla accepterar. Och det här ogillar Shaitan. Och det här ogillar de flesta av människor på jorden. Som Allah säger att de flesta av människor hatar sanningen. Så det de sa till profeterna kommer att säga som oss. Men kanske i andra formuleringar. Att vi i sin och så och bakåtsträvande och hit och dit. Alltså, vi ska inte bry oss. Vi ska vara stolta över vår religion. Och vi ska fortsätta framåt. Vi ska göra Allah nöjd, välbehövd Allah subhanahu wa ta'ala. Och låt folk prata. Som Allah säger, kul motu bi ghaydikum. De kan gå och dö av sitt hat. Låt deras hat ha död på dem. Vi bryr oss inte. Vi önskar för någon vägledning. Men det är inte någonting som ska få oss att ändra på oss. Utan vi, kallas, vi får vara tåliga och tålmodiga med allt det skit vi får höra. Förstår ni? Självklart att vi ska försvara islam och förklara att islam är den bästa religionen. Men vi ska inte vara dumma och naiva och tro att vi inte kommer att få mothugg när vi är på sanningen. För alla har fått det i alla tider och alla kommer att få det i alla tider. Förstår ni? Ju mer du följer profeten, ju mer prövningar kommer du att få. Så är det bara. Så fast, det gäller bara att man är tålmodig och principfast håller fast vid denna sanna religion. Sen så fortsätter de och säger, låt honom visa ett tecken likt det hans föregångare sändes med. Vem han nu är en sann profet, som han påstår. Då måste han ju komma med ett mirakel. Så som tidigare profeter skickades med mirakel. Och det nämns här att de sa, som till exempel Isa kunde återuppliva döden. Som Musa och Shetten. Eller som profeten Saleh och Tamud som levde typ några 100 kilometer utanför Medina. Som brukade snida sina hem i stenar där kamel kom ut från stenblocket. Låt han hämta liknande mirakel så kommer vi att tro på honom. Och då svarar Allah subhanahu wa ta'ala, men inte en enda stav som vi utplånade före dem antog tro, skulle då dessa tro. Genom de före er, de kom med exakt samma påstående. Hämta ett bevis så ska vi tro. Men de trodde inte, så Allah utplånade dem. Som de inte trodde, ska ni då tro? Det är vad som skiljer åt. Och han nämner också de där som är Sa'di, att när de säger så här, att han ska hämta bevis om tidigare profeter, så hade de redan fått starkare bevis än tidigare profeter. För att profeten Muhammad a.s. kom med tusentals dela'il-nubuwa, profetiska bevis. Tusentals. På alla möjliga olika sätt. Men de vägrade ändå tro. Förstår ni? Så, och det här som de lärda säger, att hans bevis var starkare än alla andra profeters bevis. Till exempel, de sa här som Mosa och staden. Ben Israel var törstiga. De var 12 stammar. De hade 12 läger. Så de sa, vi vill ha vatten. Så han slog sin käpp i ett stenblock och utforskade 12 källor. En källa till varje är en gren av Ben Israel. Ett mirakel, eller hur? Vi kan... Det kan inte bara ske sådär. Tayyip, profeten Muhammad alaihi salatu wasalam var ute på en resa. De hade knappt vatten. Så han hämtade ett kärl med vatten, med några liter vatten. Och han förde in fingrarna i kärlet och så vände han på dem. Och liksom fingrarna var så där och vattnet rann mellan hans fingrar. Och de sa så här att vi kunde se vatten forsa ut mellan hans fingrar. Och 1200 personer gjorde wudu och fyllde sina kärl med vatten. Ja. Från några liter vatten blev det tusentals liter vatten. Vilket mirakel är det? Stenen eller handen? Stenen kan komma ut vatten. Kan det komma spruta vatten från en hand? Det kan inte, förstår ni? Och det finns många sådana exempel, liknande exempel. Där hans mirakel, Janis, står över andra profeters mirakel. Profeten Saleh, de var lika högmodiga. Och sa, om du vill att vi ska tro på dig, de säger det här skämtsamt. Gör du att en kamel kommer ut från stenen, då kommer vi tro på dig. De var inte ens uppriktiga. Så han säger okej, han bad till Allah. Allah klivde ett stenblock och utkommer en kamel. Blev de troende? Nej, vad gjorde de? De slaktade kamelen. Förstår ni? Vad gjorde profeten Muhammed a.s.? De sa att det har någon delat på månen. Han pekade på månen och månen delade på sig. Vad är störst? Att dela på ett stenblock eller dela på månen? Månen är större. Blev de muslimer?
Nej.
De blev inte muslimer. Så det här är inte alltid en brist på bevis. Det är en brist på uppriktighet. En brist på att ens vilja bli muslim. Vissa människor, de är inställda på att jag kommer aldrig bli muslim. Och Allah har nämnt det här, även om änglar kommer ner från himlen, kommer de inte acceptera sanningen. Alltså, vissa människor, Allah har stängt deras hjärtan. De vill inte bli muslimer. Så det handlar inte om att de inte har fått bevis, utan de vill inte ha bevisen. Och det största beviset man fick, som är med oss idag, det är Koranen. Som överträffar all form av mirakel och vältalighet. Det är det största miraklet någon profet har fått. Och Allah utmanar Quraysh själva i Koranen. Som var de vältaliga människorna. Att om ni påstår att denna bok är lugn eller magi eller poesi, skriv då en likadan. Ni kan poesi. Ni vet vad magiker gör. Ni vet vad lugnare säger. Om det vore så enkelt, skriv då ett kapitel som kan likställas med ett av Koranens kapitel. Och den här utmaningen kvarstår till idag och ingen har kunnat anta den. Och hämtat en sura som kan jämföras med Koranens sura. Det är ett bevis på att Koranen är den sanna uppenbarelsen. Så Allah säger då här, om de inte trodde, varför skulle då ni tro? Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِ. Att vi har inte sänt andra före dig förutom män som vi har uppenbarat till ja, Muhammed. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Så fråga folket av kunskap om ni inte vet. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi innan dig endast skickat män att vara profet. Inte änglar och inte kvinnor, utan bara män. De här 124 000 profeter Allah har skickat genom alla tider till alla folk har varit män. Och som Allah säger, min ahlil Quran, från städerna. Okay? De har de här egenskaperna. Och det finns andra egenskaper, att de kommer från en känd familj, fint släktträd, de har aldrig ljugit, gjort skamlösa gärningar innan de blev profeter. Alla väljer. Och de var inte heller beduiner eller bunder, utan de var stadsbor. Och de var alla män. Och människor. Och så säger Allah till kuffar, om ni vill bekräfta detta, fråga då folket av kunskap, de skriftlärda, från judar och kristna. De profeterna som det står om i Bibeln, var de änglar eller människor? Och vad kommer de att svara? De var människor. Ingen från Ahlul Kitab, präst eller rabbin, kommer att säga att det var änglar. De var alla människor. Så vad är det konstiga med att Muhammed a.s.w. också är en människa? Okej? Och den här versen, trots att den handlar om Ahlul Kitab, frågan om skriftlärare från Ahlul Kitab, så är versen generell i dess budskap. För det finns en princip inom tafsir som säger att det är ibratu bi'umumil lafd wa la bikhususis sabab. Att al-ibra, yani själva tankeställaren och poängen är det generella budskapet och inte den specifika händelsen det handlar om. Så här, den här versen handlar om Ahlul Kitab. Frågan om lärda från Ahlul Kitab om den här frågan. Men det betyder inte att versen inte handlar om oss. Utan den här versen handlar också om oss muslimer. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Om du inte vet, fråga de lärda. Om du inte vet en bestämmelse i islam, hur du ska dyrka Allah, göra wudu, någonting halal eller haram, så måste du gå och fråga de lärda. De lärda från islam såklart. Så versen har ett specifikt och generellt budskap. Och båda är korrekta. Och det här är en viktig princip, att man som muslim, om man inte vet, måste fråga de lärda. Och här nämner Imam Sa'di i tafsir att den här versen då indikerar på plikten av att fråga de lärda om man inte vet. Och skyldigheten för de lärda att svara på de okunniga i det de frågas om. För det är ingen poäng med att de är skyldiga att fråga om de lärda inte behöver svara. De måste ju också svara. Och versen indikerar också på att du endast får fråga de lärda. Du får inte fråga de okunniga islamiska frågor. För alla säger ahlul dikr, folket av dikr, yani kunskap, folket av Koranen. De som besitter islamisk kunskap, som är lärda, som är behöriga. Det är de man ska fråga islamiska frågor. Och tyvärr nu från domedagens tecken vi kan se är att man frågar vem som helst. Folk på TikTok, och man får många såna här frågor. Någon, är det här sant? Är det här sant? Någon säger någon skum grej på TikTok. Vem är han? Vad har han studerat? Vad är hans utbildning? Killen kanske 18 år. Han kan inte ens arabiska. Och så han sitter och pratar om djupa frågor om islam. Nej, ta inte den kunskapen vem som helst. Ta kunskap från de lärda. Och det här säger vi alltid. Om du är sjuk, ska du gå och fråga en shuno på gatan om diagnos? Nej. Om du vill operera dig, ska du gå och säga till din kompis, ska du operera dig på köksbordet? Han kan googla hur man gör. Skulle du vara bekväm med det? Nej. Varför är du då bekväm med att ta din religion från vem som helst? Obehöriga människor, okända människor. Så man ska vara försiktig. Det finns kallare som kallar till helvetet, som kallar folk bort från sanningen. Så ta kunskap från folk som är behöriga, som är utbildade inom islam, gått en islamisk utbildning och har också egenskapen av att de är från ahl-sunna och jamaat och följer ingen sekt eller ideologi som går emot profeten sunna alayhi wasallam. Och tredje, att det de säger inte är udda. De kommer inte med nya saker som ingen sheikh eller alim har sagt inom islams historia. Utan de hela tiden hänvisar till de tidigare lärda. Förstår ni? Det här är bra fina egenskaper man ska kolla efter. Så fråga folket av kunskap om ni inte vet. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Att vi har inte gjort dessa profeter till väsen som inte åt mat och inte heller var odödliga. Yani vi har inte gjort dessa profeter till väsen som inte äter mat och dricker. Det vill säga änglar. Utan vi har gjort dem mänskliga. Som alla nämner i Al-Quran. De äter och de dricker och de går på marknaden. De tjänar sitt uppehälle. Och det är inget klander eller fel med det. Utan de är människor. Och vi har inte heller gett dem evigt liv. Utan de alla är dödliga. Alla människor som gått på jorden är dödliga. Och ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Som Allah kommer att nämna. Ingen människa före dig, Muhammed, har fått evigt liv. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingen jinn har fått evigt liv. Ingen ängel kommer att ha evigt liv. Utan endast Allah, al-hayy alladhi la yamut, är den som kommer att vara bestående för evigt. Förstår ni? Så profeterna är mänskliga. Och de är inte änglar. Och här nämner man en nytta som jag sa att vi kommer att komma tillbaka till. Varför? Man kanske säger, men varför skickade Allah inte änglar att vara profeter? Varför skulle vara människa? Det första argumentet är att vi som muslimer, som troende, en del av prövningen med skapelsen i detta liv är att man ska tro på det fördolda. Första egenskapen Allah nämner i Koranen, alladhina yu'minuna bil-ghayb, och som tror på det fördolda. Om en ängel kommer till dig, är då saker och ting för det fördolda? Nej, då är det dolda uppenbart. Förstår ni? Och då är det inte längre någon prövning. Det andra mycket viktiga argumentet är att vi som muslimer ska kunna ha ett levande exempel i profeten. Det är hur man ska vara i att implementera uppenbarelsen. Om en ängel kommer till dig och säger, du får inte ha flickvän, du får inte tjäna haram, du får inte röka, du får inte kolla på haram, du får inte lyssna på haram och så vidare. Då skulle du kunna säga till honom, med all rätt, men du varken äter, dricker, sover eller har känslor. Det är lätt för dig att säga. Det är omöjligt för oss. Men nu vet vi att det är möjligt. För att profeterna har levt så som de lär. De har praktiserat och visat att det är möjligt. Hur ska man be? Hur ska man göra? Och så vidare. Så att de är mänskliga för att vi ska kunna relatera till dem. Är ni med? Så därför skickade Allah azza wa jalla bara mänskliga profeter och inte änglar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Thumma sadaqnahum al-wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin." Och sen uppfyllde vi löftet till dem och räddade dem och de som vi ville och utplånade överträdarna. Vi förverkligade och uppfyllde löftet av att de som förnekar profeterna kommer att utplånas. Och de som följer profeterna kommer att räddas och skonas i detta liv och i nästa liv. Ja, det här ser man om man läser Koranen. Att Allah utplånade tidigare släkten och förnekade av profeten. Och räddade profeterna och dess följeslagare. Och det har nämnts i vissa hadither att när Allah skulle utplåna en stad, så sa han till profeten och han tog sitt folk utanför staden. Och de fick se hur staden utplånades. De fick se Allahs löfte förverkligas. Och som vi finner från Noah, Harisat och Saran, vem var det som var rädda? Det var de på arken, de som gick på båten. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun." Vi har sänt ner till er en bok som ger er ära. Använder ni inte ert förstånd? Yani, ni förnekar. Vi har sänt ner en bok som upphöjer människan, ärar människan, yahdi lillati hiya aqwam, kallar till det bästa, det rakaste, det säkraste. Ska ni inte följa denna bok? Wallahi, Koranen kallar till allting gott i form av tro, dyrkan, handling, karaktär, moral, allting gott. Och den upphöjer människan och ärar människan. Wallahi, Koranen ärar människan. Från att vara den lägsta blir han den bästa. Är det inte så? Alla ärar de troende. Så ska ni inte följa denna bok? Har ni inget förstånd? Gärna den som har förstånd följer Koranen. Anammar, underkastar sig. Och den som saknar förstånd, uppriktighet och välvilja kommer att förneka Koranen. Så här är en förmaning till alla med förstånd som har förstått Koranens budskap att anamma, acceptera och underkasta sig. Och på så sätt bli ärad av Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Och hur många städer har vi inte krossat efter att de blivit orättfärdiga och sedan lät vi andra människor uppstå efter dem. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ فِيهَا يَرْكُضُونَ. Och när de kände av vårt straff så försökte de genast att springa från det. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ. Spring inte, utan återvänd till det välstånd som ni gavs till era bostäder så att ni kan ställas till svars. Qalu ya waylatana, qalu ya waylana, inna kunna zalimin. Och de sa: ve till oss, vi har sannoliken varit orättfärdiga. Fama zala tilka da'wahum hatta ja'annahum hasidan khamidin. Och det här, deras rop tystnade inte förrän vi lät dem bli som nermejad säd, alldeles livlösa. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur det gick för tidigare samfund som förnekade profeterna. Att de alla utplånades, jämnades med marken, eller Allah skickade vindar på dem, eller översvämmade dem. Ja, de utplånades på olika sätt. Så vem är ni att tro att ni kommer att gå säkra om ni förnekar sanningen? Och så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de alla försökte fly från straffet. Vi sa ju här att de gör narr av profeterna, skojar och skämtar och säger att ni är lugnare och ni bla bla bla, vi kommer inte följa er. Allah nämner också att de säger: om det här är sant, hämta då Allahs straff. Ni hela tiden pratar om Allahs straff, hämta, påskynda Allahs straff. Och sen, när straffet väl kommer, vad är de gör för någonting? Försöker de att fly. Och då ropar änglarna ut: fly inte, gå nu tillbaka till den trygghet som ni påstod att ni hade. Ja, ni skäms. Gå tillbaka och där ska ni stå till svars för vad ni har sagt och vad ni har gjort. Så, och det här är subhanallah, det är det allvarliga slutet som kommer att möta varje förnekare. Folk i det här livet, förnekare och far, kan vara väldigt högmodiga. Bränna koraner, döda muslimer, döda profeter, göra det ena och det andra. Men tro inte att alla är ovetande om vad de gör. Allah, som han säger, akhiruhum, han ger dem uppskov till domedagen. Han tar deras liv plötsligt hårt. Och då finns det ingen återvändo. Och ånger kommer inte att hjälpa den dagen. Så alhamdulillah att det finns en domedag. Alhamdulillah att det finns ett helvete. För wallahi, det finns folk som förtjänar det. Alhamdulillah, vi är tacksamma för detta. Så vi muslimer, vi har tålamod. Och vi vet att alla kommer att få sitt räkenskap. Alla kommer att stå till svars. I detta liv och i kommande liv. Så kommer Allah Azza wa Jal att hålla varje människa till svars för det hon har gjort. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i följande vers: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Att vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan för skojs skull. Ta'ala Allah. Upphöjdar Allah över något sådant. Allah har inte skapat himlarna och jorden för skämt, för skojs skull. Allah säger också i surat al-Anbiya, i surat al-Mu'minun: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni vi har skapat igen för skojs skull och att inte ska återvända till oss? Men Allah subhanahu wa ta'ala, han är kamil, perfekt, full, alltså finns inga brister hos Allah subhanahu wa ta'ala. De vackraste namn, fullkomligaste namn och egenskaper tillkommer honom, och han är upphöjd över alla brister och defekter. Och Allah, han är al-hakim, al-alim, al-hakim, den allkunniga, allvetande och den vise. Allt han gör finns det en vishet. Vi ser i skapelsen perfektionen av himlarna och jorden. Det samspelet som finns. Perfekta avståndet, måtten av saker och ting. Vi ser hur allting har ett syfte. Nu kollar på naturen och djurriket. Kolla på dokumentär om myror, fjärilar, fiskar. Du blir helt paff. Allting som handlar om minsta detalj. Och de gör samma sak och samma sak. Och de föds med kunskapen om vad de ska göra. Hur de ska bygga sina hus och vart de ska simma och vart de ska lägga sina ägg. Och de gör alla samma sak. Vem har lärt dem detta? Vart de ska navigera, hur de ska hitta till Afrika och när de ska åka. Vem har lärt dem detta? Allt är perfektion i jorden. Tror ni att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat den här jorden utan syfte? Allt som finns mellan himmel och jord, människor och jinner och djur. Men det finns ingen mening med livet. Eller vi får se på domedagen. Nej! Han som har skapat allt detta, kolla på skapelsen, tyder på att han är en. Han är mäktig, han är allsvis, allkunnig. Och den som är vis och allkunnig gör inte någonting onödigt, utan syfte. Utan gör allting med ett syfte och en mening. Så livet måste ha en mening. Och vad är då meningen av livet? Vem är det som har svarat på denna fråga? Finns det i Bibeln? Finns det i hinduernas böcker? Finns det agnostikernas böcker? Finns det ateisternas trosuppfattning? Nej, det finns inte i islam. Syftet med livet är att tjäna våra skapare. Det är ett test för att se vad som är bäst. Så livet måste ha en mening. Och islam är den enda religionen som kommer med tydliga riktlinjer i vad som är meningen med livet. Så Allah Azza wa Jalla har inte skapat allting på skoj, för skämt, eller utan ett syfte, utan det måste finnas ett syfte. Och syftet är då att tjäna våra skapare. Och Allah säger sen, om vi hade eller ville ha nöje, skämt, skoj, så skulle vi ha funnit det hos oss själva. Vilket vi aldrig skulle göra. Den här versen, enligt många, betyder ett svar på de kristna. Där man påstår att Jesus är Guds son och Maria är som Guds fru eller liknande. För att det är en form av nöje och njutning att ha en fru och barn. Och då säger Allah här att nej, skulle vi ha ett nöje, skulle jag ha ett nöje, så skulle det vara hos oss och inte hos er. Vad menas med detta? Jenny, det är omöjligt att Allah ska ha ett son, eller barn, döttrar, eller fru eller liknande. Lämna lid vad lämna jorden. Han har ingen sahiba, han har ingen fru. Utan allt mellan himmel och jord tillhör honom, som nämndes i föregående vers. Allah äger allt. Och är inte behov av någon, och ingenting är från Allah eller som Allah. Men rent hypotetiskt, som svar på era dumma lögner och påståenden: hade Allah haft en fru och ett barn, hade han då haft dessa hos honom eller hos oss? Det är det som gifter sig för barn. Har du frugan hos dig och barnen hos dig, eller lämnar du någon annanstans? Ja? Vad är då nyttan av att ha en fru och barn? Och de skulle inte vara av mänsklig kaliber och ha de brister de har. Det skulle vara något annat. Det skulle vara gudomliga, vilket de inte var. Så alla argument är emot att Jesus skulle vara Guds son. Är ni med? Så Allah säger då detta. Och sen sista versen för idag: Allah säger bel naqdifu bil haqqi ala al batil fayadmaruhu fa idha huwa zahir. Att vi slungar sanningen mot alla falskheter så att den förintar den, så krossar den. Och genast är den helt borta. Ja, wail, ve till det som de påslår. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en väldigt viktig vers. Och det är att vi slungar, alltså naqdif, vi kastar eller liksom skjuter sanningen mot falskheten för att krossa den och utplåna den. Och så är det, som Imam Sa'di säger, att du finner ingen falskhet, vad det än må vara på jorden. Du finner inga lögner mot islam och påhopp mot islam, komplicerade frågor hit och dit, förutom att islam har svaret på dessa lögner. Allt, det finns ingenting förutom att islam krossar det. Inte bara kommer och säger att ah, okay, det var ett halvbra svar, nej. Stoppar golvet med, som man säger. Lämnar inga tvivel. Subhanallah. Och så är det. Så svaren på alla påhopp och tvivel och hit och dit och lögner om islam finns. Allah har nämnt dem i Koranen. Det gäller bara att hitta dem och lära sig dem. Så om du skulle få något tvivel, höra någonting konstigt, någon skulle komma med påhopp om islam och tänka att det här låter konstigt, vet du att det finns ett svar. Om du inte vet svaret, fråga någon som känner till svaret. Men svaret finns. Och det går att svara på alla frågor. Verkligen krossa all falskhet. Och så är det. Och islam är den enda religionen som kan stå emot alla dessa utmaningar. Vi är öppna, vi är beredda. Vi har inte det här bara, man måste bara tro, jag vet inte. Nej, det finns argument på saker och ting. Och de bästa argumenten finns vart? I Koranen. Du behöver inte gå och studera filosofi och hit och dit och nej, det är helt onödigt. Studera Koran. Argumenten finns där i profeternas argument mot deras folk. Enkla, korta argument. Ibland man tänker, det kan inte vara så enkelt. Jo, det är så enkelt. Vad är argumentet mot Big Bang? Är det någon som vet? Mot evolutionsteorin? Vilken vers? Kortaste versen.
Ja.
Vilken är det? Am khuliqu min ghayri shay'in am hum al-khaliqun? Alla säger skapades de från ingenting eller är de själva sina skapare? Men om du kollar på skapelsen, det finns tre stycken alternativ. Antingen att den kom till från ingenting, ingenting skapade någonting. Är det här möjligt? Det är omöjligt. Enligt al-Ghazali. Eller var det vi som skapade jorden? Är det möjligt? Att vi skapade jorden innan vi fanns? Vad är tredje alternativet? Att det finns en skapare. Det finns inget fjärde alternativ. Det är att det finns en skapare som skapat allt. Förstår ni? Enklaste argumentet. Du behöver inte gå och studera djupaste kunskapen. Argumenten finns i islam. Så sanningen utplånar falskheten. Och det här har man också erfarat. Att ibland någon blir muslim, han läser på lite grann, hamnar i debatt med någon kristen präst, jag vet inte vad, ateist eller någonting. Han kan komma med starka argument ibland. För att islam är så klar, rak på sak och så tydlig. Eller hur? Det är enkla argument. Okej, ni påstår att Jesus är Guds son. Okej, men om han är Guds son, är han Gud? Eller en del av Gud? Är han som Gud? Eller högre än Gud? Okej, han är som Gud. Han är Gud. Treenighet, de är en fast de är tre. Det går inte logiskt att gå ihop i huvudet. Okej, men vem bad han till? Vem bad Jesus till? Ja? Det är han, som alla nämner, han är en människa som föddes från en kvinnas sköte, som har behov av mat och dryck, rena de avföring som kommer från honom. Är det här Gud? Är det en Guds egenskap? Nej, det är det inte. Guden är allvetande, Jesus var inte allvetande. Gud är allsmäktig, Jesus var inte allsmäktig. Det är en väldigt enkla logiska argument som kallas. Får en att förstå att Jesus kan inte vara gudomlig, han kan inte vara någon son till Gud. Den här är en profet, en människa som resten av profeten. Eller hur? Så mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala nämner här då att han krossar all falskhet med sanningen. Och i vissa nämner i tafsir bel naqdifu bil haqq bil Qur'an. Vi skjuter med Qur'anen och dess argument mot al-batil, vilket är Iblis. Shaitan och hans armé och hans argument och de han har lurat. Så alhamdulillah, mashallah, Qur'anen har argumenten mot alla, yani lögner som finns mot vår religion. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah till nästa lektion. Och på tal om det så är söndagar under Ramadan kommer inte vara som det är nu. Utan folk fastar, folk är trötta. Så vi kommer att ha dans klockan 16.00. För killar och tjejer. En dans på 16.00. Kanske mindre folk kommer. Om det kommer för mycket folk kanske vi gör att folk kommer igen. Men det kommer gå ut en reklam i alla fall. Och nästa torsdagslektion är inställd. För att den är exakt vid iftar 18.00 typ. Men inshallah torsdagen efter det är det sommartid. Och då iftar 7:30, då har vi där klockan 6. Och det är tafsir. Okej? Okay? Inshallah. Så Ramadan är onsdag eller torsdag nästa vecka. Varmt och fint.
Chef, en fråga. Vissa personer som vill gifta sig, kanske kan fråga en syster direkt. Är det rätt islamiskt?
Jätteviktig fråga. Jag hoppas alla kan lyssna. Det finns ett fenomen som jag tycker är väldigt fel som behöver belysas. Och det är att vissa bröder som vill gifta sig går tillväga på fel sätt. Det har nått mig att det finns bröder härifrån, någon som kommer på lektionen ibland, som går fram till tjejer här i gallerian, som vet inte vilka de är. Ser en tjej med hijab som var på föreläsning och säger, syster, vill du gifta dig? Ja. Ni skrattar. Ni skrattar, men det är inte kul. Det finns bröder, det hände faktiskt mig häromdagen. Någon spännar min fru på Instagram och säger, syster, jag vill gifta mig, jag vill lära känna dig. Vad är det här för personen? Jag blev skitarg. Sen när hon sa att jag är gift med Abdulladuk, han själv blockade mig. Han visste, jag kommer. Hitta honom. Ja. Och jag tror det är samma kille, han har spammat tjejer på massa våra chattar hela tiden. Vill gifta dig. Så det är fel. Det är bra att man vill gifta sig. Men det är fel tillvägagångssätt att gå. Du kan inte gå fram till en tjej du inte känner och säga, vill du gifta dig? Hon kanske är hans fru, och det har hänt. Man har gått fram till gifta tjejer och säger, vill du gifta dig? Hur skulle du reagera om hon kommer till din fru och säger, vill du gifta dig? Skulle du bli glad eller arg? Du blir arg. Du kan inte hitta ursäkter, för han har inte rätt att göra så. Han får inte gå fram till en kvinna som han inte vet och säga, vill du gifta dig? Han får inte det. Man går till kvinnans wali, kvinnans pappa. Alla säger i Koranen, träd in i huset genom dess dörr. Det är rätt sätt att gå tillväga, inte hoppa in genom fönstret. Vill du gifta dig? Gå genom wali. Eller kolla med någon broder, vem är hon? Är hon gift, är hon inte gift? Söker hon man? Vad har hon för preferens? Passar jag in? Förstår ni? Och för mig det låter lite creepy. Jag vet inte hur syster reagerar, men att en okänd person kommer och säger, vill du gifta dig? Bara sådär. Okej, så kan jag få din pappas nummer? Även där. Du vet inte vem hon är. Ha respekt igen. Ha distans. Vissa till och med, jag har hört, känner sig obekväm att komma hit. På grund av såna här människor. Och om någon vet vem den här killen är, säg till mig. Jag vill prata med honom. Jag säger inte nu, kanske alla. Men privat. Han blir killen behöver råd. Om det är flera också. Det är felaktigt beteende. Och det kommer ofta. De kommer att oroa de här människorna. Och jag tror inte de kommer få napp om de gör så här. Om jag ska vara ärlig. Men som jag sa, det är lite så här konstigt beteende. Eller hur? En okänd person säger, vill du gifta dig? Så yani, om det här beteendet finns, gör inte det. Sluta upp med det. Och vet ni vem killen är? Berätta. Så ska vi inshallah prata med honom. Jalla, vi avrundar för idag. Assalamu alaikum wa rahmatullah.